Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så kändes det inte som det var så långt bort liksom. Och så visste jag att hon hade vunnit X Games flera gånger. Och det var då någon gång som man kände att, ja men vänta här. Om jag pushar lite till här så är jag ju nästan där.
Hej allihopa och välkomna till Freeride-podden, ert avdankade coverband i podcasternas afterski. Hoppas allt är bra där ute, det här är Filip Claesson tillbaka igen och denna veckas podd är med ingen mindre än den sjukt coola Emma Dahlström. Vi träffades på ett gött hotellrum på Arlanda i september så att den här inspelningen har legat och väntat ett tag. Vi pratar bland annat om att Emma varit och åkt skidor på sanddyner. Vilket ju GoPro släppte en edit av i höstas, som ni kanske har sett. Vi snackar även om landslaget där Emma tillsammans med Jesper Tjäder, Henrik Hallå och Oscar Wester reser runt världen och vinner tävlingar. Och så snackar vi rätt mycket om X Games och till vår stora glädje så har ju Emma blivit inbjuden i år igen. Och den 26 till 29 januari så är det dags. Missa inte det. Nu kör vi igång.
Du får säga till om du har något att dricka eller något. Jag har inte mer än vatten att bjuda på. Men...
Och vi har ju bara ett glas nu också.
Ja, vi har faktiskt i badrummet också. Vi har några till att krossa.
Vi spelar in nu också. Vi kan ju berätta för lyssnarna att ett vinglas har krossats på Emmas hotellrum här.
Ajabaja.
Inte lika vilt som det låter dock. Men jag tror jag passar med vatten så länge. Vill du ha någonting att dricka?
Nej, det är lugnt. Jag har här.
Okej, då kör vi.
Ja.
Vi sitter här på ett hotellrum på Arlanda. Hemma hos Emma Dahlström.
Ja, inte hemma hos just. Kanske, men, men hemma hos för natten.
hur ofta bor du på hotell?
Det är ganska sällan ändå. Det är när jag kommer hem sent till Arlanda. Så är det en bit hem till Torsby, så då brukar det bli att man får spendera natten här.
Ja. Hur många resdagar har du per år?
Oj, bra fråga. Nu har jag en kille hemma som drar mig hem hela tiden, så det har blivit lite färre. men jag är väl borta kanske mellan 7-10 månader om året, det beror lite grann på. Ja.
Kanske en dum fråga, men åker din kille skidor?
Ja, det gör
han. Vilken tur. Vad svårt annars.
Han är skidpatrullör så han kan plocka upp alla bitar när jag rasar sönder sen.
Perfekt. Men du har precis landat ifrån Chile.
Yes.
Och vi har konstaterat att du inte är så jetlaggad som vi först hade trott.
Nej, det är ju bara 5 timmar till Chile. Vilket är ganska konstigt. Vi trodde att det skulle vara 10 timmar nästan. Men 5 timmar tidsskillnad bara.
Skönt.
Mm.
Och berätta, vad har du gjort i Chile för någonting?
Vi har varit där med landslaget under ungefär 3 veckor och rev av första världscupen för år, en Big Air.
Men det blev vinst?
Ja, dubbelsvenskt! Ja,
grattis!
Tack så mycket. Det var bara jag och Henke som fick till det. Så det blev 2 guldmedaljer med hem. Och sen var det väldigt nära för Jesper också som slutade på en 4:e plats.
Just det. En bra tävling för landslaget.
Absolut, vi är nöjda. Och sen så hängde vi kvar där ytterligare ungefär 2 veckor efter och körde på hoppet och byggde våra egna rails och lite grejer.
Ja, schysst. Så det var försäsongsträning?
Ja, precis. Istället för att till exempel dra till Australien eller Nya Zeeland så blev det Chile som blev vårt träningsläger nu på sommaren. Då.
Ja, det låter inte så dumt.
Nej, det var jäkligt kul faktiskt. Aldrig åkt skidor i Sydamerika och det var något helt speciellt. De är liksom så laid back där.
Okay.
Tar det som det kommer och tider är inte så viktigt. Men det gör också att man själv blir lite väldigt... Man blir lite lugn som man inte har... Jag har inte haft det någon annanstans förut. Man blir lite slapp kanske.
Ja, jag fattar. På något sätt kan det bli att man är så van vid att åka skidor i så här västerländska kulturen. Alltså i Sverige eller i Alperna. Så att när man kommer någon helt annanstans eller till en annan kontinent så blir det lite annorlunda.
Ja, precis. Så det var bara skönt att åka skidor där på något vis.
Just. Ja. Men du har varit mycket i Sydamerika i sommar, eller? För att när jag först kontaktade dig så fick jag höra att du var och åkte skidor på sanddyner i Peru.
Ja,
det får du nog berätta mer om.
Det stämmer bra. Det var så att GoPro ringde mig i somras och bara, du, vi ska till Peru här. Vill du med? Ja. Ja, jag är ledig. Jag kan följa med. Men så fick jag inte reda på vad det var.
Aha.
Vad vi skulle göra. Och så träffade jag Jesper och sa, ska du till Peru? Och han bara, ja, jag ska dit. Vad ska vi göra för något? Vi ska åka skidor på sand. Jag bara, va? Nej, det kan man väl inte göra heller. Så 2 veckor innan så fick jag reda på att vi skulle åka skidor på sand. Då. Och så var vi där och hajkade upp på världens högsta sanddyna. Kampa uppe på toppen och sen åkte skidor ner på dagen. Då.
Just alltså. Ja. Hur är det att åka skidor på sand?
Lite som det låter. Mm. Trögt. Mm. Och väldigt jobbigt att hajka.
Ja, det förstår jag.
Man sjunker liksom ner.
Och fick ni kasta skidorna efteråt kanske också?
Nej, faktiskt inte. Uh-huh. Utan de är så himla påhittiga där nere. Alltså. De tog ett material som man vanligtvis har på whiteboards. Mm. Om man vände på det så är det brunt på baksidan. Så de liksom klistrade på det vita sidan mot skidorna så att den baksidan vart belaget. Och så slipade de det så att det blev helt glatt. Och sen så vaxade man det med stearinljus inför varje åk. Och det här gled ganska bra. Så länge som det var nog brant liksom, så fick man upp en grym fart. Och det kändes lite som att åka i töig slaskpudersnö typ. Lite trögt men ändå ganska bra flow.
Schysst.
Mm.
När får vi se det här?
Det kommer släppas under hösten. Förhoppningsvis innan jul i alla fall.
Mm.
Så det kommer på GoPros kanal.
Schysst. Även GoPro är ju lite säsongsanpassade såklart, kan man ju tänka sig. Att de vill inte släppa skidgrejerna mitt i sommaren. Liksom.
Nej, de är nog lite restriktiva med att släppa skidgrejer nu.
Ja. Det är svårt det där med uppmärksamheten. Och folk är inte... Simon sa till mig första gången jag hade mött om honom. Han sa att folk är lika intresserade av skidåkning som de är av skidjackor. Att liksom, mitt i sommaren så kollar man inte lika mycket.
Nej,
så
att, det är väl vi som är extra nördiga som typ börjar så här få upp laddet i så här i juni, juli där någon gång. Nu har jag inte åkt skidor på 2 månader, nu är det dags.
Ja, jag fattar det. Jag håller med också.
Ja.
Men hur är det förresten att nu när ni hade tävling i Chile, hur är det att vara tillbaka på stora hopp? Efter sommaren?
Jag har haft ganska 2 tuffa säsonger alltså med mycket skidåkning. Så jag var rätt sleten, alltså trött i våras. Så jag har tagit ett lite längre break. Jag slutade åka redan i april faktiskt. Och det gjorde att jag inte hade hoppat i stora hopp. Jag hoppade i 1 hopp i Fonna i somras när det var tjock dimma. Men annars har jag inte liksom stått på skidor, förutom på sanden. Då, men det var inte riktigt samma sak.
Mm.
Så när vi kom till Chile här nu så hade jag väldigt respekt för hoppet. Alltså.
Mm.
Och för mig så kan det ta ett tag innan jag kommer tillbaka liksom till samma nivå.
Ja.
Så det var lite tufft de första dagarna. Men det var bra att riva av allting med en tävling. För då kommer man verkligen tillbaka dit man var tvungen att få vara på något vis för att tävla. Då. Så det var bara att pusha sig själv och känna av hur det gick.
Men Hur är hänget i landslaget? Liksom? Ni är inte världens vanligaste landslag, utan det verkar som bara skön känsla. Hur är det egentligen?
Det är bra. Det är kul. Jag är ju enda tjejen, så jag får hänga med grabbarna. Liksom. Men vi har ju hängt tillsammans nu länge. Alltså, för det startades ju 2012 på hösten där inför att vi skulle börja en OS-satsning. Och mer eller mindre så har det ju varit samma landslag. Alltså. Det är ju några som har tillkommit och någon som har ramlat bort. Oscar är väl senaste tillskottet. Mm. Men nu i Chile till exempel så var det ju jag, Henke, Jeppe och så coach Patte då, som var iväg. Och det här är riktigt skönt häng.
Kan tänka mig.
Ja, det. Vi spelar Chicago på kvällarna och mycket kort har blivit. Ja, häng.
Soft.
Ja, det är ju gött.
Du är ju uppväxt i Torsby.
Ja.
Och åkte skidor på Hovfjället.
Mm.
Hur ser du tillbaka på din skiduppväxt? Var det?
Nej, men den var jättebra. Kommer ju från de värmländska skogarna och som det låter så var det ganska lugnt.
Mm.
Höll på med massvis av sporter och bestämde mig väl inte egentligen för skidåkningen förrän det var dags att välja gymnasium. Det var antingen att flytta till Malung och börja på friidrottsgymnasiet och bara liksom inrikta sig på skidåkning eller hålla kvar alla sporter och göra lite halvdant och gå på natur i Torsby. Och så fort som jag fick ett ja från mamma, jag var ju bara 16 eller 15 till och med, så flyttade jag till Malung istället.
Coolt. Hur trivdes du där?
Först var det ganska tufft. Alltså komma till en ny by och jag kände inte en enda människa i den här stan. Liksom. Stan, det är ingen stad, det är en by. Men det som var så häftigt var ju att alla i min klass hade verkligen samma intresse. Så det var ju ganska snabbt så här att man drog ihop ett gäng och så drog vi till ishallen och började köra summer setup liksom, med rails.
Ja.
Och det var ju ingenting jag hade gjort hemma, så att man drogs ju in i den här kulturen och skidhetsen direkt, ja, verkligen. Och sen började man tagga för vinter. Så det var ganska lättsamt ändå.
Vad skönt. Hur många tjejer gick det i klassen?
Vi var 3 stycken. Så det var 2 snowboardbrudar och jag.
Ja. Coolt. Är det lätt att det blir grabbig stämning i skidmässigt överhuvudtaget?
På så vis att det bara är grabbar. Ja. Det är mest grabbar.
Ja.
Men nu när jag åker ju ganska mycket med tjejer nu också liksom. Och speciellt när man är ute och tävlar så träffar man ju alla tjejer som är ute och tävlar från olika länder och så. Och vi har en himla god gemenskap alltså, så nej, jag tycker inte det blir speciellt grabbigt. Det är nog ganska tjejigt faktiskt.
Ja, vad bra.
Ja.
För att locka fler att utöva en sport så är det viktigt att bygga upp så här idolskap till exempel.
Mm.
Hur tycker du skidvärlden är på att bygga upp så här kvinnliga idoler? För att det är väl ändå där det är som mycket som krävs för att locka fler tjejer att
Ja, man hoppas ju på att det kommer locka fler tjejer och jag tycker man ser att det är fler som börjar åka och det är jäkligt roligt. Men det är svårt att se sig själv som en idol på så vis. Men det jag kan tänka är ju att vi har fått mer medieutrymme och att såna här grejer som poddar och så ger en uppmärksamhet och att man därigenom kan sprida sitt budskap då. Så att förhoppningsvis fler tar chansen till att börja med skidor, för det är ju jäkligt roligt alltså.
Ja, det är verkligen.
Ja.
Är det svårt att, har du svårt att se dig själv som en idol för andra?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Men tror du inte att du är det då?
Jag vet inte, jag försöker vara glad och visa att jag gillar det jag håller på med. Men det är svårt att se sig själv som en idol. Det är väl den där jantelagen kanske.
Ja, jag förstår hur du menar. Men du är säkert en idol för många kan jag tänka mig. Sen, när du började skidgymnasiet, kunde du drömma om att bli skidproffs då? Liksom? Eller när slog det dig att det kanske kunde bli verklighet?
Det var nog året innan jag började Malung, alltså på vintersäsongen 2008. För då så hade landat min första backflip och gjort min första femma och lite såna här saker. Och kände ändå att, oj, ja, jag är ju bäst Jag är lika duktig som killarna i där jag åkte då. Och sen så var det där att jag hade precis börjat kolla på X Games. Och så såg jag Kaya Tursky. Hello, I'm Kaya Tursky. I'm 18 year old from Canada, Montreal. Det var den där Salomon-videon som hade kommit upp. Mm. Och då gjorde hon gjorde någon 720 och lite rail trick och någon Switch 5 eller Switch 7, jag tror jag. Och så kändes det inte som det var så långt bort liksom. Och så visste jag att hon hade vunnit X Games flera gånger. Och det var då någon gång som man kände att, ja men vänta här. Om jag bara att, om jag pushar lite till här så är jag ju nästan där. Ja, det börjar komma lite närmare nu. Och när jag började i Malung då så var det bara full gas därifrån.
Schysst.
Mm.
Och när var du började tävla internationellt?
Min första tävling internationellt var då 2010 på European Open i Lax. Drog ner och tävlade med Maria Bagge.
Mm.
Och då lyckades jag vinna kvalet där. Och sen tror jag slutade femma i totalen. Och det gjorde sen att jag fick min första stora sponsor som började stötta mig lite grann. Fölkel.
Hur är det att ha sponsorer? Jag får som inte aldrig har haft en sponsor. Vad är det bästa och sämsta med att ha sponsorer?
Det bästa är ju att man känner att det är någon som tror på en och någon som är villig och alltså de vill synas på en och vill ha ens produkter. Att de förknippas med en själv. Och det gör att man får en liten boost. Men, och det tuffaste är väl kanske att man måste förhålla sig till det och ge tillbaka.
Mm.
Det är ju inte bara att man får saker liksom, utan man har ju också ett ansvar för att synas nog mycket på media och tagga dem. Och det är lite tankeverksamhet. Och sen i vissa kontrakt så står det att man, ja, vissa bilder ska levereras och det är dylikt.
Mm. När GoPro ringer och vill att du ska åka till Peru och åka skidor på en sanddyn, har du möjlighet att säga nej då? Eller är det... Jag tänker klart sanddynsåkning kanske är jättekul, men om du skulle ha något annat.
Det som jag kan säga nej, det är klart jag kan säga nej, jag kan alltid säga ifrån, men det är inte så ofta som man får chansen att åka till Peru och åka på sanddyner. Så fort som jag hade mina datum så att jag var ledig liksom, så var det självklart att jag skulle åka dit.
Ja.
Så ofta som jag är ledig så tackar jag till sådana erbjudanden.
Jag förstår det. Vad hade du gjort idag om du inte blev skidåkare?
Ja, det där är ju en dubbelfråga. Om jag fortfarande hade fått åkskidor men inte gjort det på en professionell nivå, så tror jag troligtvis hade dragit ner till Alperna och blivit guide eller skidlärare. Det var en dröm som jag haft ända.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen jag var jätteliten. För det hade min pappas kusina gjort. Och jag tyckte de var riktigt balla. Men om jag inte ens hade fått åka skidor. Det är ju en annan femma alltså. Jag hade nog åkt i Norge och jobbat och sen globetrottat lite. Åkt runt jorden.
Ja, men hej. Ibland så gör man misstag och inför inspelningen av det här avsnittet så var jag kanske lite naiv. Jag spelade upp ett otroligt fett ljudklipp för Emma. Det hade allt amerikanska kommentatorer, railljud i bakgrunden och det speglar Emmas vinnaråk i X Games 2015. Jag tog lite senare kontakt med det amerikanska tv-bolaget som äger rättigheterna, övertygad om att jag skulle kunna snacka mig fram till en deal. Tyvärr så var de inte lika övertygade som vi och de erbjöd att vi skulle få licensiera klippet för några tusen dollar. Så, nu blev det så här istället. Ni får gå in på YouTube efter avsnittet och se på klippet istället. Det är fett. Emma har i alla fall precis hört sig själv ta guld i X Games.
Känner du igen det?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag hörde ju inte det när jag var där, men jag har sett det i klipp i efterhand.
Kan jag tänka mig. Vill du berätta vad det är för någonting?
Det är 2015 i januari i Aspen, Colorado, när jag gör mitt åk som gör att jag tar guld på X Games.
Grymt. Vad väcker det för känslor att lyssna på det?
Det bubblar lite i magen där, ja. Till och med första railet. Oh. Jag kommer ihåg känslan på start att jag var så nervös alltså. Men det kändes ändå som att om det var någon gång jag skulle verkligen ha en sån här bra chans på att vinna X-Games-guld så var det då. För jag har mycket tjejer som tyvärr var skadade det året, men det gav mig en chans som jag vet inte om jag kommer få den chansen på samma vis igen. Och att jag sen kan ställa ner ett åk som jag är väldigt nöjd med det åket fortfarande. Och jag brukar aldrig vara nöjd med mina tävlingsåk. Men jag är nöjd med det åket. Och det ser man också om man kollar på klippet att när jag landar sista hoppet där så bara armarna rakt upp i vädret och bara yes, jag gjorde det. Jag gjorde landet åk som jag är asnöjd med på X Games.
Ja, det är sjukt.
Ja, det var riktigt roligt. Och sen att det räckte i guld då. Det är sjukt. Jättesjukt.
Du hade ju en fantastisk säsong då. Du tog massor med pallplatser. Vann X Games.
Mm.
Du vann också världskuppen.
Mm.
Och blev rankad etta i världen.
Ja.
Och även nominerad till Jerringpriset.
Ja. Det var, jag satt faktiskt på ett hotell. Jag tror det var på det här hotellet. Ja, det var det nog. För jag kom hem efter en resa. Och så ringde min agent och sa, Emma, jag har jättestora nyheter. Du är nominerad till Jerringpriset. Och jag bara, what? För det är ju sånt man har sett, typ ja, Annika Sörenstam bli nominerad till liksom, när hon var igång. Så man fick vara med på det.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Hur ser du tillbaka på hela säsongen? Jag kan tänka mig att du måste ha varit i ett flow.
Den var ju väldigt speciell hela den säsongen. Den började starkt liksom med att jag kom ut ifrån ett OS och kände att åh, skönt, nu har man ingen press på sig längre. Oh. För att det var ganska tajt att jag lyckades kvala till OS för jag kom tillbaka från en skada. Så jag kom in med ett mindset att nu är det bara att köra utan press. Och jag och Felix Lundin, som säkert många känner till, han och jag gjorde ett projekt som heter All Classmates. Och vi drog igång redan på hösten där. Så jag fick sjukt bra åkning och lärde mig jättemycket nytt på rails. Som sen gjorde att jag även kunde prestera så bra på X Games då. Både den tvåan upp och sen switch tvåan som jag gör i det åket är resultat av höstens nötande på rails liksom. Och sen så bara fortsätter det där flowet och jag har aldrig varit så säker på skidåkning innan som jag var då. Och så bara fortsätter det och så gick det jättebra hela tiden. Okay. Så det var väldigt skönt att komma in i så flow.
Förstår jag.
Ja.
Har du några planer inför denna säsongen? På att, liksom, hur försöker du träna för att komma in i samma flow igen?
Jag tyckte att jag behöll samma flow även föregående säsong då. Jag tog ju mycket pallplatser då också och
absolut.
Körde väl mer på en säker nivå kanske. Jag gamlade inte så mycket förutom på X Games där jag ramlade. Men i år så har jag haft en lång paus igen nu här i sommar. Men det känns ändå bra. Alltså. Jag kom in tillbaka rätt snabbt i Chile. Och så länge som jag får mycket skidtid så kommer nog flow att infinna sig här under hösten också.
säkerligen. Vad har du för mål med den här säsongen?
Det är ju den här att det börjar dra ihop sig mot OS. Mm. Och då börjar man få lite krav från SOK att man helst ska kvala. Så prio 1 kommer ju vara världscuper. Mm. Och försöka kvala in på de slopestyle-tävlingarna som är. Och vi har, nu måste jag räkna, en i Frankrike och en i Italien som krockar med X Games. En i Mammoth och en i Quebec och en i Schweiz. Så vi har 5 världscuptävlingar som man har chansen på att kvala till OS i år. Då. Och sen kommer kvalet även fortsätta ända fram till OS, så vi har ett halvår till sen att kvala. Men det är ju, det vore skönt om man får det där understökat och kan leverera något slags bra resultat redan från början. Mm. Så det är väl stora målet. Och sen även försöka prestera bra på de här stora tävlingarna också, som X Games och Dew Tour. Och sen har vi ju även ett VM i mars, mm, som är i Spanien.
Hur mycket betyder OS? För att, jag menar, man brukar ofta prata om X Games som väldigt stort, samtidigt som OS såklart är superstort. Hur rankar du OS mot X Games till exempel?
Det är egentligen 2 helt olika saker, så jag ska nog sluta och jämföra dem med varandra. X Games är ju, har ju så mycket historia för vår sport, och det är där alla stjärnor har fötts, och det är så många som kollar på det, och alla som gillar vår sport tycker ju det är huvudsaken liksom. Men å andra sidan så är det inte så himla rättvist hur det, hur de bjuder in åkare, och det är inte alltid jättebra bedömning på X Games. Oftast är det bra, men ibland kan det vara lite sämre. Och det är inte alltid, ja, det är inte det rättvisaste systemet. Och då kan både FIS och OS ge en mer rättvis väg in i vår sport. Så på så vis tycker jag att den vägen in kan vara schysstare. För då går det bara på kvoter på länder, och man faktiskt, man kvalar in på ett fair system. Men sen rent tävlingsarrangemang så är ju OS någonting som samlar så mycket olika sporter, och man blir så nationalistisk när man är där på något vis. Man känner verkligen att det är Sverige man tävlar för, och att det är så många hemifrån som hejar på en jämfört med X Games. Så det blir en helt annan känsla. Men båda är jättespeciella för mig.
Jag förstår. Mm. Slopestyle blev ju en OS-gren inför Sochi 2014. Yes. Hur upplever du att det har förändrat sporten, eller liksom tillvaron för er som utövar den?
Jag tror att det har gjort att det är fler som vågar ta chansen att tävla faktiskt. Och sen att det har byggt upp att det är ju massa världscuper runt om i världen under året som är de stora tävlingarna. Men det finns också mycket rankande tävlingar som kommer och bubblar upp underifrån nu också. Du har ju den norska kuppen som ger fiskpoäng, och den svenska SST-touren ger ju också fiskpoäng. Så jag tycker att det har gett en mervärde att det finns fler tävlingar att delta i överlag. Så finns det en Europacup också som många tävlar i. Och det i sin tur hoppas jag på att göra fler deltar och fler börjar med sporten. Sen så behöver man ju inte tävla liksom för att åka skidor. Men jag tror att det är bra att vi syns, för då är det fler som vågar ens att komma in i parken.
Mm. Säkert. Skulle det vara okej att påstå att sporten är lite som en outsider bland OS-sportarna?
Ja, det tycker jag att den är. Fast å andra sidan så var väl Halfpipe det i Sochi som hade bäst tittarsiffror, tror jag. Mm. Vilket är helt sjukt. Så att folk gillar ju att kolla på det vi gör. Mm. Och det märker man ju också, för snowboard kommer ju få med Big Air nu i OS också. På skidsidan blev vi tyvärr nekade, för vi hade inte haft nog många kvaltävlingar innan eller något sånt. Mm. Tyckte det var lite tråkigt. Ja. Men Så det är ju bara bevis på det, att de adderar ännu en sån freestyle-sport. Då.
Mm, verkligen. Ibland kan det bli lite kulturkrockar i rapporteringen. Till exempel i din nominering till Jerringpriset, i en sån här artikel som jag läste där, så står det: i slopestyle åker man med skidor eller snowboard på räcken och gör konster vid olika hopp.
Ja, vi håller ju på med en slags konstform ändå. Så lite rätt har de. Men ja, det är ofta så. Man får förklara sporten väldigt basic. Men det har blivit väldigt bättre sen innan förra OS. Mm. Så nu vet ju, det är ganska många som vet vad jag håller på med nu faktiskt.
Mm. Det kanske hjälpte att Henke visar kallingarna också.
Ja, det tror jag. Mer sånt åt folket. Ja.
När jag pratade med din manager, Urban, i telefon, så var han väldigt tydlig mot mig att du inte kommer avslöja någonting om till exempel tricks eller om din, hur du tränar och sådär.
Okej, okay, sådär.
Är det mycket hemlighetsmakeri och sådär inför de stora tävlingarna?
Nej, det är väl ens till exempel vad jag har tänkt att göra på OS kanske. Vad jag har som tankar så. De går jag väl inte och sprider högt och lågt. För då känns det också som man sprider någon slags press mot sig själv att jag måste leverera det. Men jag vet ju andra åkare som är ganska mycket så att de hysch-hyschar om sina trick och de vill absolut kanske inte ens göra det på en tävling innan en viss annan tävling, för då vet de att oh, nu är det fler som har sett det och då kanske fler gör det. Henrik är ju mycket så. Alltså. Han sparar på sina trick tills de verkligen behövs.
Ja, men inte du?
Nej, inte kanske på samma vis. Sen har jag aldrig riktigt haft ett sånt stort S i rockärmen som till exempel Henrik brukar ha. Så, men om jag får det nu den här säsongen så kanske jag sparar på det. Vem vet?
Men du har alltså redan börjat fundera på vad du ska göra till OS om ett och ett halvt år.
Mm. Och speciellt eftersom vi var ju i Korea förra säsongen och fick prova på i alla fall samma backe som OS-banan kommer bli byggd i. Det är några som säger att den kommer se exakt likadan ut som den gjorde på världscupen. Och andra säger att det inte alls är någon garanti. Men nu vet man ju ungefär vilken storlek det kommer vara på hoppen. Och det kommer troligtvis vara liknande rails. Så det är 3 rail features och 3 hopp. Och då kan man ju börja planera ganska mycket ut efter det. Så det är klart att man har börjat tänkt på det. Och speciellt på hopptricken. För de kommer nog, om det är 3 hopp så vet man ganska mycket redan.
Mm. Det blir spännande att se.
Ja, verkligen. Först ska vi ju kvala också.
Ja, just det. Ja, vi får klippa bort det här om det inte går bra i kvala.
Ja, bra.
Något som verkar vara vanligt inom sporten är att unga åkare dyker upp och är väldigt duktiga inom de flesta discipliner och både för tjejer och killar. Förra året så såg vi till exempel vid X Games hur Kelly Sildaru vann. Hon var bara 13 år gammal. Hur är det möjligt att man kan blomma ut så fort? Det är ju lite som du berättade när du skulle börja gymnasiet, att du kände att du var nära hon som vann X-Games. Vad är det som gör att det blir möjligt?
Jag tror att först och främst när man är ung så har man inte alls samma spärrar som man har när man blir äldre. Och man är ganska mjuk, så att det är ganska fördelaktigt att lära sig trick när man är yngre, om man har den viljan och den styrkan i kroppen. Men till exempel som du tar här, Kelly Sildaru, hon är ju någon slags wonder child. Hon har varit med länge nu och släppt YouTubes edit som har fått jättemycket tittningar varje år. Och hon har vi ju bara väntat på att hon ska få bli nog tung egentligen för att kunna hoppa de här stora hoppen. Så hon är ju framtiden inom våran sport, absolut. Men sen hoppas man ju på att hon kan pusha på så fler kommer.
Mm.
Och det tycker jag man ser. Vi har ju Jenny Lee i Sverige till exempel, som är samma ålder som Kelly. Som är superduktig alltså. Så där har vi ju en framtidsstjärna i Sverige, tror jag. Och sen till exempel i Nya Zeeland som har de en young kid nu som heter Nico Portius. Som precis har blivit sponsrad av energidryck. Och han kör ju också helt galet. Han är ju trippla liksom. Jag tror också han är lika gammal som Kelly, 13 år. Så det är bara att de får rätt förutsättningar och kunna åka mycket skidor i en bra park. Så kommer vi nog se fler sådana här wonder child som blommar ut, tror jag.
Det känns som det är så bra stämning mellan åkarna. Är det inte lite konkurrens också?
Bland tjejerna så är det väldigt bra stämning alltså. Det är väldigt roligt. Vi har jättekul när vi åker skidor. Och jag tror vi har det lite för att vi ska ta bort pressen för varandra. Och det är mer så att man blir ledsen för någon som inte tar sig vidare till finalen som blir sur liksom. Än när man blir... När man glädjer sig när man själv går vidare. Det är så här, du kan göra det nästa gång, kom igen. Så man blir lite som en enda stor familj. Sen så är det, när det börjar närma sig OS och fler får press från sina landslag och så, då känner man ibland av att det är många som går in i sin egen bubbla och får lite mer rak mun kanske. Mm. Men överlag så är det väldigt bra stämning.
Och vad har du för knep för att vinna mot de här yngre nu då?
Jag ska nog köra vidare på det som har varit mitt kort jämt. Att jag fokar på mina grabs och min stil. Men sen så behöver jag lära mig lite nya trick också. Så det hoppas jag på att hösten kan ge mig. Mm. Vi kommer ha ett långt läger i Stubai med landslaget bland annat under en hel månad. Mm. Så där hoppas jag på att man kan langa lite nytt.
Du är ändå en av världens bästa åkare just nu och mitt uppe i din karriär. Men det kommer ju en tid för alla skidåkare då man inte längre kan resa runt och tävla och leva på det. Har du några tankar på vad som kommer efter tävlingsåkningen?
Ja, det är klart att man har börjat tänka på det. Jag är ändå 24 nu och jag kommer köra så länge som det är roligt och min kropp inte säger ifrån allt för mycket. Och jag har varit väldigt... Jag har haft bra tur och lyckats hålla mig skadefri ganska mycket under min karriär också. Som har hjälpt att jag fortfarande känner mig frisk och stark. Liksom. Men det är klart att man börjar tänka på andra saker sen också. Vad som kommer efter skidåkningen. Och det, jag kommer troligtvis börja plugga sen, tror jag. Och kanske varva lite pluggning med och köra skidåkning några år till. Och sen får vi se.
Schysst. Mm. Vad kommer du plugga för någonting då?
Just nu lutar det mot sjukgymnast.
Okay.
Men först ska man ta sig in också. Ja, så lite andra saker. Så vi får se. Men jag kommer nog inte börja någonting innan nästa OS i alla fall.
Nej. Jag hoppas inte.
Nej.
Vi har pratat om att du reser väldigt mycket och åker skidor. Hur många skiddagar har du per år?
Det brukar variera lite mellan... kommer jag inte riktigt ihåg. Mellan 100 och 100... 80 kanske? Jag kommer inte ihåg. Jag brukar skriva upp det. Jag har en sån kalender där jag skriver alla skiddagar. Men jag kommer ihåg när jag var i Malung så brukade jag ha 100 per år ungefär. Och nu har jag väl, ja, jag skulle tippa på mellan 120 och 180 per år kanske.
När du är ute och åker så mycket och framförallt reser så mycket, blir det påfrestande för dig?
Ja, det blir det. Men det är väl någon slags här baksidan av myntet som man får tåla lite. För jag gör någonting som är få förunnat. Och man ska absolut inte klaga över såna här små saker. Men det är ibland som det blir väldigt hektiskt och med mycket tidszoner och många tävlingar hit och dit. Och det känns som att man flänger ganska mycket. Jag har blivit van att leva i resväskan och det är jag fine med. Men ibland så säger kroppen ifrån när den har bytt tidszoner för många gånger och maten har varit lite skev. Då kan man bli väldigt trött. Och det var det jag kände av här nu i våras. Att allting var bara lite för mycket. Så jag behövde ta ett break. Ja.
Har du något knep för att bara släppa skidåkningen ett tag? Vad gör du då för någonting? Om du behöver slappna av?
Jag brukar träna mycket. Det är bra för mig. Både för skidåkningen och för mig själv. Och sen så umgås jag mycket med familjen. Och i sommar så var... huvudfaktorn att jag skulle bygga en husbil.
Mm.
Så jag renoverade en Volkswagen Transporter. Så byggde vi om den till en bobil, jag och min kille. Så det har varit sommarens projekt. Så jag har varvat det med skidtankar.
Just.
Mm.
Och så när får man se er tuta omkring i Alperna med den?
Ja, det kommer man nog kunna se förhoppningsvis redan i vår.
Mm.
Men den är färdig. Så vi var iväg här i Lofoten i 2 veckor nu i somras, i augusti. Så ni kan spana in på min Instagram eller min blogg så ser ni lite bilder där så.
Just.
Mm.
Är det svårt att bygga en husbil av?
Jaha, det var svårt. För jag är inte så himla händig. Men vi frågar många om tips. Och det är ju fler i skidvärlden som har gjort det innan. Både Julius Assman och Jakob Wester. Så jag fick lite tips därifrån. Och sen en himla massa timmar på YouTube och Google. Så fick vi ihop någonting som liknar en husbil i alla fall. Ja,
fantastiskt.
Ja.
Du nämnde förresten din Instagram och så här blogg. Hur viktigt är det med sociala medier när man sysslar med sport? Jag tänker med sponsorer och så här.
Jag tror nästan det är A och O för mig. När det kommer till just sponsorer. För det är många kontrakt som det står specifikt att jag ska tagga dem och att jag ska synas så mycket.
Mm.
Så jag tror att det är jätteviktigt i dagens skidvärld. Det är absolut. Och sen är det ganska roligt också.
Ja. Sitter ni mycket när ni är ute med landslaget så här och fixar med bilder?
Ja, det gör vi. Ja. Jättemycket. Det är ju, jag skulle säga att det är mer än hälften av skidåkningen idag, känns det som. Att man är ute där för att samla material. För det är himla roligt och det är bra analys och man får hela paketet om man gör det. Så det är ju ofta en lång skiddag och sen kommer man hem och så fixar man lite med bilderna innan middagen och går och käkar middag och fixar lite till med bilder eller edits eller vad man nu håller på med. Så det blir mycket tid vid datorn också. Mm.
Klipper ni själv och så?
Ja, alla i laget gör det. Det är en fördel tror jag om man lär sig det.
Ja.
Så, och det är ju roligt också. Så det är skitbra.
Kan det någonsin vara så här lite fight om vem som ska få lägga upp en schysst bild?
Ja. Instatips! Ja, nej, det brukar vara lite fight ibland faktiskt.
Ja.
Om motivet är lite för vackert, då brukar flera lägga ut. Men om det är så här någonting som bara är, ja, det är coolt men det är inte jätteunikt, då brukar jag nog bara inlägga upp. Och sen nu faktiskt när vi var i Chile nu så var jag och Jesper, det var bara vi som åkte i slutet för Henrik åkte lite tidigare. Så då blev det ju mycket samma material för att det var bara vi där. Så då brukar vi tog liksom samma klipp och gjorde det från olika vinklar bara för att liksom vara lite unika mot varandra då.
Ja.
Så det var också roligt.
Ja, det är mycket att tänka på det här.
Ja, kanske. Det är nog mest vi bara som bryr oss. Ja. Kanske.
Ja, om man tittar på den här säsongen då. Hur sugen är du på att stå överst på pallen igen på X-Games?
Ja, det är riktigt taggad faktiskt.
Mm.
Först och främst hoppas jag på att jag får en inbjudan. Det är inte alls säkert. Det vet man aldrig i den här världen. Jag tror det är 8 tjejer de tar. Så om jag får en inbjudan så ska jag börja sikta på det.
Om vi ska avsluta med frågan. Vad får alla lyssnare inte missa av din säsong i vinter?
Mm. Följ mig på Instagram så får ni veta allt.
Jättebra. Ja, jag känner att du vill tillägga någonting mer?
Nej, jag tycker att det var kul med den här podden alltså. Shit. Jag är taggad på att lyssna på alla andra som får vara med också.
Kul.
Och kör hårt där ute alla skidåkare.
Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden där vi träffade Emma Dahlström. Gå in på freeride.se/podden för att se mer material med Emma. Till exempel när hon vinner X-Games och när hon åker skidor på sanddyner och lite annat gött. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Vi hörs då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.